kanske. Strax kommer det något där, har vi det. Alltså, wow, sa jag. Vad härligt med denna brassmusik. Och det säger jag inte bara för att vara artig nu, utan verkligen. Det är nästan som att man inte behöver predika efter det där, för att visst känns det att det är något som lyfter. Tack snälla ni för att jag får komma hit idag. Jag heter som sagt Therese Svensson. Till vardags jobbar jag inne på sjukhuskyrkan på Rehov. Är kollega med Per. Och när jag inte är där så brukar jag vara i skogen mellan Furusjö och Mullsjö. Där är det väldigt härligt att vara. Där bor jag tillsammans med min man och våra två barn. Och idag ska jag få vara här och... Eller får jag vara här och fira gudstjänst med er? Och jag ska predika utifrån det som är den här söndags evangelietext. Jag kommer läsa den texten en bit in i predikan. Så ni behöver inte bli oroliga att tro att jag har glömt att läsa texten. Utan den kommer. Men jag vill börja och zooma ut lite. Den här evangelietexten är hämtad ifrån Johannes evangeliets 13:e kapitel. Och där vi dyker ner så är vi tillbaka på skärtorsdagskvällen. Vid den sista måltiden som Jesus och lärjungarna strax innan har delat. Jesus och lärjungarna har kommit till Jerusalem för att fira påsk. Och ni som inte är i kyrkan för första gången idag, ni vet att när Jesus kommer till Jerusalem så möts han av hyllningar och människor liksom välkomnar honom. Man går ut på gatan och ropar Hosianna. Jesus vet nu på skärtorsdagskvällen vad som väntar. Men vi får väl förmoda att lärjungarna har väldigt svårt att förstå den här skiftningen som ska ske. Från jubel och hyllningsrop till hot, våld, död, tortyr. Det är ju vad de kommer möta de närmsta timmarna, den närmsta natten under dagen imorgon. Det är vad tiden framöver kommer innebära för dem. Den här kvällen är de tros vissa och lovas stort. Petrus säger, men jag kommer ju aldrig förneka dig. Och så vet vi att han kommer bli varse både Jesus sårbarhet och sin egen utsatthet och svaghet. Evangeliernas författare, precis som många andra författare i Bibeln, skulle man kanske idag egentligen kalla för redaktörer. Johannes, när han skriver det här evangeliet, gör ju det ganska många år senare. Lite olika bedömningar, men det skulle kunna vara så sent som 50 år senare. Då gör han, som de andra författarna, att han fogar samman muntliga berättelser som har levt vidare. Och så sätter han ihop dem tillsammans med sina egna ögonvittnesskildringar. På det viset så blir de här författarnas texter också förkunnande. De lyfter fram poänger och vill belysa lite olika perspektiv. Och det här berättar jag idag för att det blir så tydligt här att Johannes gör något som ingen av de andra evangelieförfattarna gör. Han stannar upp i hela 5 kapitel. I de där timmarna då Jesus och lärjungarna har delat måltiden, men innan de lämnar övre salen och går ut och så småningom hamnar i Getsemane. I den stunden och på den platsen där vi, Johannes som skriver 50 år senare kanske, och Jesus vet någonting om framtiden som lärjungarna då inte vet. Precis på tröskeln till långfredagens drama. Precis innan vad vi får förmoda är den största krisen i de här lärjungarnas liv. Kanske i hela deras liv, men absolut i deras gemensamma liv. Precis innan den där stora krisen bryter ut så är det som att Johannes zoomar in och låter det här svälla ut på ett sätt som inte de andra lärjungarna gör. Han stannar där och han låter Jesus lägga ut texten och mer eller mindre predika eller hålla ett tal. Och jag tycker det här är viktigt, för det gör att det inte bara det Jesus säger i dagens text som kan tala till oss, utan också det sammanhang han säger det i. Kapitel 13 är det första av de här fem kapitlen. Och det inleds med orden: Jesus visste att hans stund hade kommit och han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Han älskade dem in till slutet. Sen kommer berättelsen innan vi är framme vid våran vers idag, eller våra verser, där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och det följs av hans ord där han säger: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Sen äter de tillsammans, och efter måltiden, när Judas har lämnat gemenskapen för att förråda Jesus och göra det möjligt att han blir fängslad, så kommer vi fram då till det som är den här söndagens evangelietext. Och jag läser ur Johannes kapitel 13, vers 31-35. När Judas hade gått sa Jesus: nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig, och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sa till judarna: dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes skriver ju nästan på ett poetiskt sätt, och det är inte helt lätt att följa med i hans ordvändningar, särskilt i det här kring ordet förhärligad som han ju nästan dansar kring. Och det är lite typiskt Johannes att skriva på det här sättet. Och det finns flera paralleller till den här dansen, både i sättet att skriva och i betydelsen i de här fem kapitlen. Till exempel det som vi nästan kom fram till när vi hörde texten här i inledningen, eller steget. Där Jesus säger: jag är i Fadern och Fadern är i mig och jag i dem. Och så håller det på lite sådär. Och i sista kapitlet av de här fem finns Jesu förbön för dem som är hans. Och där skriver Johannes: jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Samma slags dans. Det här ordet förhärliga då, som Johannes använder, det kan också vara lite svårt att få grepp om. Jag tänker mig att det är ett ganska religiöst ord. Vi använder det inte så mycket i vardagen. Och då är det också lätt att det ibland blir lite teoretiskt eller svårt att få tag på. Och jag tror att vi behöver koppla ihop det till det praktiska sammanhanget. Jag tänker mig att när Jesus säger nu har människosonen förhärligats, så syftar han bland annat på det som har hänt precis innan när han har tvättat lärjungarnas fötter. Det är ju ett tjänande som han gör som är som en slags final på flera år av tjänande där han har mött människor och gång på gång ställt frågan: vad kan jag göra för dig? Vad behöver du? Han har lyssnat på deras svar och så har han tagit även den som ingen annan har räknat med på allvar. Och när jag tänker på ordet förhärligad så blir det som att det har två riktningar. Det ena skulle man kanske kunna sammanfatta i ordet ärad. Och det andra är ordet synliggjord. Gud har blivit förhärligad i meningen synliggjord. Alltså att Gud har visat sig. I Jesus har Gud visat sitt ansikte, sitt väsen. Johannes använder i första kapitlet i sitt evangelium ordet logos. Att Gud blir människa, och ordet står i vår översättning, men det är det grekiska ordet logos. Och det betyder, skulle man kunna förklara med, hela Guds budskap. Alltså allt som Gud vill, Guds väsen, Guds djupaste både identitet och vilja och det Gud gör. I Jesus så har hela Guds väsen, den Gud är och det Gud gör. Och det som hör till ett liv i gemenskap med Gud blivit synligt. Gud har blivit förhärligad. Och det i sin tur leder ju till en riktning där vi kan ära Gud för den han är. När Gud blir synlig så att vi som tror på honom kan ta emot honom sådan han är och ge vårt gensvar, blir Gud förhärligad i riktningen till Gud, ärad. Människorna i Gamla testamentet, de levde ju och tänkte att Gud eller gudarna var upphöjda, avlägsna, många gånger onåbara, fullkomliga på alla sätt. Och helt osårbara. Men i Jesus visade sig att Gud bär sår. Gud har kommit nära för att tjäna. Gud gör sig sårbar och beroende. När lärjungarna gör det Jesus gjorde och på det sättet blir lika honom, blir Gud synlig och ärad. Och det sammanfattas egentligen i den sista meningen i dagens text. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Runt de här sakerna som jag har försökt att bena ut lite kretsar de här fem kapitlen som Johannes ger oss. Runt det faktum som Johannes betonar, att Jesus älskar in till slutet. Jesus överger inte. Han släpper inte när det blir tufft eller när framtiden blir oviss. Jesus älskar in till slutet. Och lärjungarna ska älska varandra. De ska fortsätta att älska. Och i kärleken, både i Jesu kärlek till dem och i deras kärlek, blir Gud synlig. Gud som är kärlek. Inte distanserad, upphöjd, onåbar, utan nära. En Gud som delar smärtan, bär sår, lider och går med. När Johannes sitter där 50 år efteråt, också tänker på sig själv. Han var ju en av dem som inte visste där i rummet. När han sitter där på sin kammare kanske, eller vart han nu är när han skriver, och vet att lärjungarna kommer att drabbas av rädsla, hopplöshet, mörker, smärta och ensamhet, så är det här han vill säga. Det är det här han vill skicka med dem in i ovissheten, in i krisen, in i ensamheten. Ni är inte övergivna. Ni är älskade till slutet. Fortsätt därför att älska. Fortsätt tjäna. Var vissa om att när ni inte kan se Gud så är han nära i er gemenskap med varandra. I er kärlek. Där finns Gud. Dagens tema är, som vi hörde, vägen till livet. Och jag tycker på vissa sätt, kanske det är någon mer som håller med, att det har blivit lite svårare att leva senaste året. Och det är framtidstron, optimismen, som har fått sig en törn. Mycket oftare än tidigare finner jag mig i samtal med andra eller i egna tankar om hur jag egentligen ska tro och tänka om framtiden. Kan jag lita på att mina barn växer upp i en trygg värld? Kan jag lita på att mina barn kommer kunna leva av det jorden ger? Alltså, hur kommer den här jorden att fungera? Det känns lite ovisst. Jag vet inte var du befinner dig, eller ni som församling. Mitt i livet, säger vi ibland. Och där vill ju vi vara. Att vara i livets periferi, där livet överskuggas av andra saker. Där vi har svårt att känna mening, tro, hopp, tillförsikt. Där är det påfrestande att vara. Och det finns mycket som på något sätt drar eller knuffar oss dit. Det finns så mycket som gör oss modlösa, som gör att vi förlorar hopp och tro. Kanske har ni i mediebruset sett att analysföretaget Kairos Future för några veckor sedan kom med en sammanställning som visar att människor i Sverige dels känner betydligt större meningslöshet än tidigare. Det skrevs en del om för någon månad sedan. Men när man tittar i den här sammanställningen så ser man också att människor i Sverige känner en större hopplöshet och pessimism än tidigare. Drygt 40%. Det är ju inte jättelångt från hälften. Och det är dubbelt så många som för 30 år sedan. Instämde i påståendet att vi lever i en tid av oro och osäkerhet som kan leda till sammanbrott redan inom de närmaste 10 åren. Det är ju lite tufft. Klimatförändringar, krig som kommer närmare och som också känns som de blir grymmare. Stora förändringar i världen och hemma som gör att demokrati och mänskliga rättigheter känns hotade också i vår del av världen. Vad ska man egentligen tro? Hur ser mitt hopp ut? Och därtill kan vi lägga till det som hotar våra enskilda liv. Sjukdom, död, olyckor, svåra relationer, arbetslöshet, höjda räntor, inflation, psykisk stress och press och så vidare. Oron växer och frågorna kommer till oss. Vilken framtid är det egentligen som vi går till mötes? Jag tänker att vi har ett stort behov av vägar till livet. Eller vägar som gör det möjligt att leva trots den här oron, hopplösheten och ovissheten. Och kanske kan Johannes hjälpa oss i det. Hjälpa oss att stå ut. Hjälpa oss att hitta det där som bär igenom. För i den här ovissheten så är vi ju inte ensamma. Där delar vi ju villkoret med de här 11 lärjungarna. Judas hade ju försvunnit. Som Jesus talar till idag. Vi lever också på många sätt med en oviss framtid. Det har vi alltid gjort. Det gör vi. Ingen av oss vet vad som händer imorgon. Men ibland drabbas vi av det. Ibland hotar att putta oss ut i periferin så att det tar över våra liv och det blir svårt att tro och hoppas. Och då undrar vi, vad ska jag göra nu? Hur kan jag leva nu? Det kanske är som med lärjungarna att det är mycket vi inte förstår. Ibland möter vi ju människor som tror sig veta saker om framtiden. Och det blir enklare att leva när vi inbillar oss att vi vet hur allt ska gå. Vare sig vi tror att det ska gå bra eller riktigt dåligt. Ovissheten är svår. Men trots att vi inte förstår allt så får vi stanna upp vid det som Jesus säger som vi förstår. Det som handlar om oss, om vår tid och plats här i världen. Och det är att vi är inte övergivna. Vi är älskade till slutet. Allt blir bra till slut. Och är det inte bra så är det inte slut. Det är ett av mina såna där favoritcitat. Jag såg det på ett kylskåp en gång. Allt blir ju inte bra, men är det inte bra så är det inte heller slut. Vi är älskade till slutet, även när det inte går bra. Och vi ska fortsätta att älska. Vi ska fortsätta att älska Gud. Vi ska fortsätta att älska oss själva, varandra, andra. Och skapelsen. Och vad det är att älska, det ser vi i Jesus. Jesus som har förhärligat Gud. Som ger oss en bild eller en väg att se rakt in i vad det är att älska. Att älska är att ge sin tid. Att älska är att tjäna. Att göra gott. Att möta och vara beredd att bära sår, dela lidande, visa omsorg. Det är att inte överge och att låta sig vara mänsklig på alla sätt. Att vara beroende och att vara sårbar ingår i att älska. I sin kärlek gör Gud sig sårbar. Och när vi älskar får vi också vara sårbara. En terapeut som heter Bent Falk har sagt att älska en annan människa är att se henne, lyssna till henne och att ta henne på allvar. Och då tänker jag att vi också kan lägga till att älska sig själv. Det är att se sig själv, att lyssna till sig själv och ta sig själv på allvar. Och att älska Gud. Det är att göra de sakerna. Att se, lyssna till och ta på allvar. Sig själv, andra, skapelsen, församlingen. Ni kan lägga till. När vi möter varandra så genom att se, ta på allvar. Då har vi kommit långt i vårt tjänande och vårt älskande. Kanske också nära livets mitt. Jag tänker att då finns det mening i vårt liv. Även när vi möts av så mycket meningslöst. Även om allt i livet känns meningslöst. Så finns det en mening i att fortsätta älska. Att fortsätta lyssna till sig själv. Till de människor vi möter. Ibland känns det så stort. Men jag tänker att de viktigaste mötena som vi har som förebild i Jesu liv. Det är möten med en människa. Det är i det lilla vi kan fortsätta att älska. Jag tänker att då finns det också mening. Oavsett hur framtiden blir. Oavsett hur tillvaron ser ut. Jag vill inte riktigt avsluta, men strax. Jag ska avsluta med en bön, men jag vill också läsa några ord av Thomas Sjödin. Han har utifrån Paulus orden om tro, hopp och kärlek. Ni kanske känner igen dem. Så består tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken. Thomas Sjödin skriver så här om dem. Och jag tänker de orden som en kedja. När man inte orkar tro så får man ändå försöka hoppas. Och om man inte ens kan hoppas så får man fortsätta älska. Och det kan hända att där kärleken blir kvar, dit kan både tron och hoppet återvända. Det sista av de här fem kapitlen är Jesu förbön. För lärjungarna där, men också för alla som kommer till tro genom dem. Alltså vi. Och jag vill läsa det som Jesus ber, den sista versen där. Jesus ber, jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Guds kärlek är inget vi behöver sträcka oss efter eller kämpa för. Guds kärlek är i oss. Amen.